Det här avsnittet av Lantbrukspodden sponsras av Nordfarm Maskin. Maskiner för hö, snö och skog.
Det här är Lantbrukspodden och du hör mig Camilla Olsson.
Och mig, Anna Nilsson.
I det här avsnittet tar vi reda på experternas bästa odlingstips efter preparatförbud i våraps. Supervalåret 2014 är igång och det handlar om nya kapp, vargens vara eller icke-vara och vilken som är jord- och skogsbrukets viktigaste valfråga. Hör politikerna och böndernas röster. Vi lyssnar in Borneos djungel och tar reda på mer om succépulkan som säljer sig själv. Det här är avsnitt 15. Nu kör vi!
Ja, det här är alltså avsnitt nummer 15. Men om man lägger ihop alla våra temaavsnitt så blir det ju 20 stycken avsnitt. Så man kan säga att det är lite jubileum idag.
Ja, det är det. Det är jätteroligt och det är någonting som vi är väldigt glada över såklart. Men det kanske inte är det mest intressanta som har hänt den här veckan ändå. För det har hänt någonting i Nyköping.
Ja, där är det riktiga rabalder. Och du Camilla, du har pratat med folk där så du vet lite mer vad som händer.
Mm, det var alltså då igår onsdag den 29 januari som kommungruppen i Nyköping bestämde sig för att dela ut hundratals hamburgare till elever utanför en gymnasieskola.
Och varför gjorde de det?
Ja, anledningen, jag pratade där med ordförande i LRFs kommungrupp, Karin Andersson, och hon sa att anledningen till att de gör det här är att Nyköpings kommun har beslutat om en köttfri onsdag. Man ska alltså inte servera något kött i skolmatsalarna i Nyköpings kommun. Men det här tyckte inte de var helt rätt.
Och varför? De var ju alltså emot att skolan serverar vegetariskt. Det var därför de gjorde den här aktionen.
Mm. De är inte emot vegetariskt, det vill hon verkligen påpeka, Karin Andersson. Men de är emot sättet som det här införs på och menar att om man nu ska lyfta debatten om bra mat och så, men då ska man prata bra mat varje dag i veckan.
Så LRF, i alla fall den här kommungruppen i LRF i Nyköping, vill att maten ska vara en angelägenhet varje dag. Och man kan inte komma undan bara att köra lite vegetariskt någon gång ibland.
Nej, precis. Så är det.
Ett annat uttalande som har fått enorm spridning i sociala medier är från en annan medlem då i LRF i Nyköping som ska ha sagt då till Dagens Media, citat: "Vi vill bara att ungarna ska få ordentligt med näring alla dagar. Det är särskilt viktigt för tjejer som växer, idrottar och ska bli snygga. De har ett väldigt stort järnbehov och jag tror inte att man alltid tänker på flickorna. De har kommit i skymundan för att de inte ställer sig upp och skriker direkt." Slutcitat. Så det här har ju väckt då svallvågor i debatten. Om man behöver äta kött för att bli snygg bland annat.
Mm, det har det. Och hela den här aktionen har ju fått en del kritik i medier. Och bland annat då det här uttalandet. Men som ordförande Karin Andersson sa till mig så är ju de inte emot vegetariskt utan de vill som sagt då lyfta matdebatten. Men de hade inte förväntat sig en sån här respons, det sa hon också. De hade inte i sin vildaste fantasi kunnat tro att det skulle bli sån här debatt kring det här.
Och vi vill förtydliga att detta uttalandet kom från en enskild LRF-medlem. Och sedan det blev publicerat i en artikel på Dagens Media så har LRF Riks tagit avstånd från påståendet. Och över till en annan då, en nötköttsgrej får man ju säga, för att göra en övergång, är ju att det hände något annat spekulärt i början på veckan. Och det handlar då om också om kor.
Mm, det handlar om en gasexplosion närmare i tyska Rastorf. Och vad var det som hände där, Anna?
Jo, men det var ju 90 stycken då så kallade väderspända kor som släppte ut så mycket pruttar så att de orsakade en hel då explosion i laggården när de stod. Och enligt nyhetsbyrån Reuters så skadades taket på laggården och en ko blev också skadad under den här olyckan.
Hur kunde det här hända? Det frågar man ju sig.
Ja, det känns ju så otroligt osannolikt och jätteovanligt. Men enligt polisen då så blev mängden metangas då så hög att statisk elektricitet kunde orsaka då en explosion. Och det var blixtar och flammor och den här kon som blev skadad av i allt det här tumultet. Hon ska ha fått vård och behandling så att ingen ko dog under den här gasexplosionen. Ja, man undrar ju lite grann vad det kan bero på. Det känns ju som att ventilationen inte var den bästa in i den laggården.
Nej, så kan det ju vara. Men det kommer nog att utredas det där, tror jag.
Helt galet i alla fall.
Solgula rapsfält kan släckas ner den här våren. I alla fall i Mälardalen. Där riskerar odlingen att halveras efter EU-förbudet av betningsmedlet neonikotinoider. Så här säger experterna om strategin för att vinna kriget mot den vågrandiga jordloppan i våroljeväxterna. Först ut är Albin Gunnarsson, försöksledare på Svensk Raps.
Vi har ett ganska besvärligt läge i Sverige. Framförallt i ett område i Mälardalen tycker jag begränsat någonstans kring Enköping, Uppsala, Stockholm. Utanför det här området så tror jag att man kan klara av att odla våroljeväxter. Det kommer kräva mer pyretroidbehandlingar, mer bredsprutning med lantbruksspruta mot de här vågrandiga jordlopparna. Och det här är en behandling som man inte kan sätta in förrän rapsen har kommit upp. Så att det är väldigt viktigt att göra en såbädd, ett vårbruk där som borgar för säker etablering och säker uppkomst och ge våroljeväxterna en bra start.
Du pratar om en trestegsraket i åtgärder för att lyckas med rapsodlingen i vårrapsodlingen.
Ja, det första är att göra en bra etablering, att lyckas få upp våroljeväxterna. Och att göra en bra etablering innebär att göra ett omsorgsfullt vårbruk och också placera frön i fuktig jord för att få en snabb och säker uppkomst.
Ja, steg ett. Steg två då, vad är det för någonting?
Ja, steg två är att följa fälten noga, att bevaka dem mer eller mindre dagligen för att försäkra sig om att uppkomsten fungerar och att också se hur pass stora eventuella skador blir för att då kunna sätta in bekämpningen vid uppnådd bekämpningströskel.
Var ligger bekämpningströskeln idag?
Ja, tröskeln ligger på ungefär 30% angripen bladyta. Men det här är en situation som väldigt snabbt kan förändra sig och kanske gå upp mot 50%. Så att därför gäller det att bevaka fälten dagligen.
Och det tredje steget, vad är det då?
Ja, det tredje steget är att vi uppnådd bekämpningströskel sätta in erforderlig bekämpning med då främst pyretroider. För att det är den möjligheten vi har. Jag tror att inför vårrapsodden 2014 att det är viktigt att välja en hybrid. Vårrapshybriderna är lite mer kraftigt, lite snabbare tillväxande och förmodligen också lite mer toleranta och kraftfulla att hantera olika former av stress som till exempel jordloppsskador.
Ja, jag heter Anders Lindgren och jobbar med växtskydd, svampar och insekter på Växtskyddscentralen i Uppsala.
Hur ser du på möjligheten att klara ut vårrapsodlingen 2014 utan betat utsäde?
Ja, det är ju det som är problemet, ju att risken för angrepp av jordloppor kommer att öka och det måste vi försöka hantera. Det kan vi göra med pyretroidbehandlingar efter uppkomst då. Men jag tror också att vi behöver jobba mer med biologin, lära oss mer om skadegöraren och försöka komma åt den på andra sätt. Kanske störa den på något vis så att den inte hittar grödan till exempel. Jobba med utsädesmängder, jobba med etablering. Etablering är en väldigt viktig fråga för att överhuvudtaget kunna få upp en gröda. Det tror jag.
Loppan ska inte hitta grödan. Hur tänkte du då?
Alltså jordloppor och insekter överhuvudtaget kommunicerar ju med feromoner och doftämnen och genom att då på något vis försöka förvilla den och störa den här kommunikationen så kan man då kanske möjligen få den att inte hitta grödan så att säga.
Så du menar att en loppa som hittar en läcker rapsplanta, den signalerar, hej kompisar, kom hit nu.
Precis, det stämmer. De utsöndrar något som man kallar för samlingshormon, och det är ett doftämne då som lockar hit deras kompisar då och gör att skadan blir värre. Och kan man påverka de här biologiska systemen så vore det väldigt positivt. Alltså, vi vet inte precis idag, 2014 här, hur vi ska bete oss då, men det är någonting man måste jobba vidare med.
Om man då ska använda kemiska preparat i vår mot loppor, hur ska man hantera sprutan tekniskt för att ha någon chans att lyckas med att få ner dimman mot markytan eller till och med in mellan kokorna i ytan som alla rådgivare då talar om?
Ja, det där är ju ett problem. Å ena sidan vill man ha fina droppar som täcker bra och når ner till de här insekterna. Å andra sidan vill man då minimera vindavdrift. En medelväg eller en kombination därav är att försöka då köra där det är vid tillfällen där det blåser mindre då, och försöka få ner droppstorleken och få bättre täckning. Det är ju faktiskt väldigt viktigt.
Sa Anders Lindgren på Växtskyddscentralen i Uppsala. Och mer om betningsförbudet och dess konsekvenser för oljeväxtodlarna finns att läsa på vår webb landlantbruk.se och i Land Lantbruk nummer 5. Reporter var Per Emgarsson.
Vinter har gjort med snö, skidor och pulkor. Och i Föllinge, 6 mil från norska gränsen, norr om Östersund, lever en gammal hantverkartradition vidare som för många är ett måste för friluftslivet under vintern. Det handlar om segerbadenpulkan. 1929 tillverkades den första, och 400 000 pulkor senare är produktionen av den gamla träpulkan fortfarande igång. För 4 år sedan köpte Daniel Liasson företaget tillsammans med kompanjonen Martin Helmersson. Och så här säger han om varför han köpte företaget.
Från det jag var liten lägga in en pulka, och alla mina fjällturer så har jag haft en pulka. Och när man får möjligheten att köpa upp en sån produkt och ta tag i och produktutveckla den därifrån, så är det ju en perfekt situation, tycker jag.
Varför ska det vara en träpulka? Går det inte det här att göra bättre och billigare i glasfiber nu för tiden?
Ja, faktiskt så började vi på och gjorde en billig återvinningsbar plast, och det funkar riktigt bra, men vi kände efter ett tag att själen som försvann lite. Segerbaden är träpulka, och både jag och Martin är träsjälar, så att det var vårt personliga intresse som fick ta överhand, så trä är det.
Nu står du i begrepp att sälja den här bygghandeln som du har drivit i 13 år.
13 år, ja.
Och satsa mer på pulkan. Vad tror du om utvecklingen för den verksamheten framöver?
Ja, egentligen är det ju, om vi inte någon aning om man ska vara ärlig. Men för mig och Martin, företagarna, har inte varit bara en fråga om att tjäna pengar och ha någonting att leva på, utan det är ett livsäventyr för oss också. Och är dagarna intressant och spännande, och om man inte vet vad som är bakom knuten, då blir jobbet jäkligt roligt. Och det spåret vi kör på. Det här är en del av vårt liv.
Sa Daniel Liasson, som är delägare i Segerbadenpulkan. Reporter Ulf Aronsson. Och mer om Segerbadenpulkan kan du läsa om i Skogsland nummer 5.
Nu är det dags för nyheter i korthet. Och vi börjar i skogen. För det stormade ordentligt i delar av landet förra året. Stormarna Ivar och Hilde blåste ned runt 2 årsproduktioner i Norrskogs område. Nu pågår uppröjningen, och samtidigt inför föreningen ett garanterat lägsta pris för medlemmarnas virke. Stormprislistan gäller retroaktivt från den 13 december förra året, och garantipriset kommer att justeras med ett slutpristillägg senast i oktober 2015.
Och vi fortsätter med en skörderapport. För nu har sockerbetskampanjen avslutats på Sveriges enda sockerbruk i Örtofta i Skåne. Och detta med rekordresultat. För i år landade den svenska sockerbetsproduktionen på 378 000 ton socker, jämfört med 366 000 ton förra säsongen. Många soltimmar har gett höga sockerhalter och hektarskördarna, de är de högsta som tagits i Sverige någonsin.
Hur står det till med bensinmackar, apotek och livsmedelsaffärer på landsbygden? Vi har ju de senaste åren kunnat läsa om hur olika serviceinstanser har lagts ner runt om i landet. Och nu vill näringsdepartementet ta reda på hur det egentligen ser ut. Därför tillsätts en utredning som bland annat ska ta reda på hur kommersiell service kan stödjas på landsbygden.
Det har redan pratats mycket om valåret 2014. Och supervalår kanske redan är ett ord som känns igen. För i år ska vi inte bara välja ledamöter till riksdagen utan även till EU-parlamentet. LRF kämpar för att landsbygden ska segla upp som en valfråga. Och vi var med när de drog igång sin valkampanj i Västerås. Så här säger ordförande Helena Jonsson om vilken som är den viktigaste valfrågan för Sveriges bönder.
Jag skulle säga det, att det är att få en övergripande livsmedelsstrategi, en långsiktig politik som då förstås kan fyllas med detaljer. Men vi har ju problemet att man tar beslut som påverkar de gröna näringarna väldigt påtagligt, men man gör dem inte i ett sammanhang. Och man gör dem kanske inte med hänsyn till de gröna näringarna, utan man har staden som norm och det drabbar oss ganska tydligt.
Hur kommer LRF att jobba för att den här frågan ska bli årets valfråga?
Ja, vi vill ju gärna bredda frågan. Landsbygdsfrågan har ju seglat upp lite som en bubblare och nästan alla partier vill utnämna sig till landsbygdsparti. Och det tycker vi är jättebra. Så vi anstränger oss verkligen för att hålla liv i landsbygdsdebatten, men också bredda den till att handla mer om företagande på landsbygden och verkligen råvaruproduktionens stora vikt för landsbygden.
Sa LRFs ordförande Helena Jonsson.
Men landsbygden har många utmaningar och en av dem är vargen. Den senaste tiden har frågan om det kommer att bli någon licensjakt på vargar i år överklagats av olika föreningar och myndigheter. Nu står det klart att det inte kommer bli någon jakt i år, men hur ska det här kunna ske framöver? Så här säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson om överklagandena.
Att ha rätt att överklaga är en viktig del i en demokrati. Sen står jag ju för att vi ska ha vargjakt eftersom vi enligt vår uppfattning nu lever upp till det art- och habitatdirektiv som finns och har gynnsam bevarandestatus.
Den senaste tiden har vi sett att domstolarna går allt mer på intresseorganisationernas linje och i olika överklaganden. Från vargjakt till skogsavverkning. Hur ser du på det?
Vad gäller den senaste propositionen så har vi ju då begränsat möjligheten att överklaga i propositionen, innebärande att vi lyfter ner besluten till länsstyrelse som bara kan överklagas då till Naturvårdsverket, alltså en instans att överklaga till, sen är det slut.
Regeringen har gett tillstånd att skjuta 30 vargar i år. Många upplever att det är spel för gallerierna, krångliga regler och jaktbeslut som överklagas. Vad ska till för att det ska bli en vargjakt?
Ja, nu har ju riksdagen beslutat och jag förutsätter, apropå att vi har lagt den propositionen och riksdagen har beslutat efter propositionen, att det blir på det sättet nu när vi lever upp till gynnsam bevarandestatus enligt vår uppfattning. Det är vår intention och det har jag stått för och stått för länge att vi ska ha det på det här sättet. Det vill säga en förvaltning av de stora rovdjuren, precis som vi förvaltar rovdjur och hjort och älg.
Nyligen blev det klart att både nöt- och mjölkbönder kommer att få ett särskilt stöd i samband med att EUs nya jordbrukspolitik införs. Det handlar alltså om CAP-reformen. Pengarna till nöt- och mjölkbönderna ska tas från gårdsstöden. Samtidigt möter svenska bönder en allt hårdare konkurrens från utländska producenter som ofta inte har lika hårda djurskyddskrav och andra regler att förhålla sig till. Så hur ska svenska bönder klara det? Vi hör landsbygdsminister Eskil Erlandsson igen och den här gången om hur han ser på svensk matproduktion.
Ja, min strävan är ju att vi ska ha det. Det vill säga att till exempel höja djurskyddskraven i andra delar av Europa, vilket nu har gjorts på fjäderfän, kycklingar, grisar. så att vi får på den sidan samma villkor. På den ekonomiska sidan så har vi ju sett till nu att utnyttja EU-systemet på samma sätt som andra gör det. Vi har sett till att sänka kostnaderna som är väldigt höga i Sverige på arbetsgivarsidan och dragit ner på till exempel kostnaderna för egenavgifterna. Detta för att ge så lika villkor som det bara är möjligt.
När du säger där att vi utnyttjar EU-systemet som andra gör, vad tänker du på då?
Ja, jag tänker på det förslag som jag har lanserat och som nu är regeringspolitik med det som populärt kallas för kopengen.
Kopengen glädjer ju naturligtvis mjölk- och nötköttsproducenter, men det finns ändå många företagare som kommer att hamna i problem kanske. Det säger ju regeringen och landsbygdsdepartementet i sin skrivelse. Man pekar ut till exempel intensiva nötköttsföretag som en utsatt grupp där man tror att det kan slås ut företag. Vad kan du göra för att stoppa det då?
Ja, detta är ju mitt sätt att få en aktiv produktion. Apropå att vi med det huvudförslag som finns plockar bort så mycket som möjligt av de tilläggsbelopp som ibland är passiva. Men jag är ödmjuk inför den här frågan, för ja, det är de som har en produktion igång och som idag har tilläggsbelopp på den här produktionen som då går miste om de här, och sättet att möta det, det är ju att möta det med kopengen om vi nu vill jämna ut produktionsförutsättningarna över landet, vilket jag tycker är rimligt då att göra.
Om man ser tillbaka i tiden för EU-bidrag och så, så hade ju Sverige egentligen inte en sån utpräglad nötköttsproduktion just med handjur och så, utan det var ju mer mjölkkor, en biprodukt av mjölkkor. Kan det bli så kanske att man går tillbaka till just de här intensiva nötköttsproduktionen kanske minskar i framtiden?
Ja, jag kan precis lika lite som någon annan spå om framtiden, men med det här systemet så försöker vi att gynna aktivitet istället för passivitet, och vi är rädda om också andra värden på den svenska landsbygden, till exempel de öppna markerna som vi har också i hag och äng, och för de fordras det djur för att de värdena ska bibehållas, och det gör vi ju med det här systemet, och jag hoppas att det uppskattas av Sveriges bönder och att vi kan genomföra det så att det blir allvar och realitet.
Det sa alltså landsbygdsministern. Men vad tycker väljarna är den viktigaste frågan? Så här säger några som tog sig till valdebatten i Västerås.
Elise Axelsson heter jag, från Skara. Jag pluggar där till agrotekniker.
Vad har du för förväntningar på den här kvällen?
Jag vill höra framförallt vad partierna har att säga. Vad de vill för landsbygden. Hur de tänker om framtiden och så.
Någon särskild fråga som är extra viktigt för dig när det gäller landsbygdsfrågorna?
Jag tycker det jag är intresserad av mest är det småskaliga. Att få mindre producenter att överleva. Och bra mat i offentliga sektorn och så.
Ja, mitt namn är Lars Andersson. Husbygård Munsö. Jättebra. Och jag har ett lantbruksföretag och entreprenadföretag, och vi har kommit hit ikväll, det är väl mest för att lyssna av olika partiers syn på landsbygdsproblematiken. Och som jag känner så finns det ju där arbetstillfällena kan skapas. Det är bland småföretagarna.
Är det den viktigaste frågan ikväll?
Ja, som jag känner det är ju att få ner vår arbetslöshet. Och få de unga att kunna göra något vettigt, inte bara sitta och spela dataspel.
Sa Elise Axelsson, Skara, och sist Lars Andersson från Husbygård, Munsö, Ekerö. Reporterna som intervjuat på valdebatten var Gunilla Ander och Mats P. Ostelius. Och mer om CAP-reformen och valdebatten kan du läsa på landlantbruk.se och i tidningen Land Lantbruk.
Nu ska vi ge oss ut i världen. För det finns kanske en större likhet mellan skogen i vårt land och tropikskogen i provinsen Sabah på malaysiska Borneo än man kanske kan tro. I Sverige har det mesta av skogsmarken avverkats och nya träd har planterats. Samma sak gör befolkningen i Sabah för att utveckla sitt välstånd. En mycket stor del har redan avverkats och nu odlas främmande träslag och oljepalmsplantager har anlagts. En skillnad däremot är att de skyddat cirka 20% av sin landyta i olika reservat, medan vi i Sverige har skyddat cirka 2%. Nu ska vi få följa med reporter Rolf Segerstedt till malaysiska Borneo. I höstas reste han från redaktionen i Umeå till Sabah, och så här lät det en tidig morgon i djungeln.
Det är strax före soluppgång på malaysiska Borneo, Sabah. Man kan höra apor ropa. Näshornsfågeln ropade för en stund sedan. Syrsorna fortsätter sin nattkonsert ett tag till. Det droppar fukt från träden. När djungeln är sluten på det här sättet så är det bara en del av vattnet som når ner till marken. Det mesta fastnar uppe i träkronorna och sugs upp av olika växter som växer på stammarna. Orkidéer och ormbunkar. Så här på morgonen kan man förstå vilket rikt djurliv som finns här. Skogen är så tät så att man ser inte så mycket av djuren. Just nu flög det förbi en fladdermus. Där kom det en till. Jagar insekter här innan det ljusnar.
Ja, så där lät det alltså i djungeln på malaysiska Borneo. Och sedan 1990-talet pågår ett projekt i Sabah som leds av den svenska forskaren Jan Falk. Och det går ut på att återplantera redan avverkad regnskog i området. IKEA har gått in med pengar i projektet och hittills har 12 000 hektar återplanterats. Skogslands Rolf Segerstedt åkte dit för att ta reda på mer om projektet. Och så här säger han om skillnaden mellan malaysisk skog och svensk på en något knastrig telefonlinje.
Det är väldigt stor skillnad. Det finns ett par tusen olika trädslag till exempel. Bara det gör det väldigt skillnad. Sen är det ju i tropikerna då, så att det är ju regnskog, så det regnar mycket. Och det är relativt bördiga marker. Och framförallt är det ju lövträd som finns där. Och det är djungel. Men mycket av det har ju redan avverkats. En stor andel av skogen har avverkats. Det ser ju inte så bra ut på vissa ställen. På många ställen har man ju också då planterat främmande exoter, främmande trädslag från andra länder. Akacia och eukalyptus bland annat, gummiträd. Men framförallt så är det så senaste, sen 70-talet, har man ju planterat väldigt mycket oljepalmer. Och det har vi hört mycket om här i landet också. Oljepalmerna som slår ut regnskogen. Och det gör det ju till stor del där. Men det är framförallt regnskog som redan är avverkad som man tar ut.
Hur skiljer sig skogsbruket där då jämfört med här i Sverige?
Man har ju inriktat sig på stora träd. Så man har ju inte kalavverkat på det sätt som vi gör då. Utan det har ju plockhuggits. Stora, jättestora träd. Och det är en väldigt hög skog där. Så den har ju upp mot 60-70, ända upp mot 80-90 meter en del träd. Och de här har ju plockats ut. Och när de faller då så blir det nästan ett kalhygge bara i fallet. De drar ner en massa träd. Och det är bland annat det han, den här forskaren Jan Falk, har sysslat med då. Att studera hur man kan återplantera i de här jättestora luckorna. För att så snabbt som möjligt få tillbaka skog. Skog kommer ju alltid tillbaka, men det tar ju väldigt lång tid. Det kan ju ta hundratals år. Så att ska man beskriva skogsläget där så är det ju... Det är 7 miljoner hektar. Och 1,5 av dem nästan numera är beskogen med oljeplantager. Så det är enorma arealer. Apropå skogen där så vi har väl kanske ett par procent reservat i det här landet. Nationalpark och reservat. Som är skyddat i reservat som sagt. Och i Sabah så har man avsatt 20% av tämligen jungfrulig skog. Ja, det är lite avverkad skog också naturligtvis. Så att de har ju en väldigt stor andel skyddad skog jämfört med vad vi har.
Och inslaget som vi precis hörde så var det ju ute i djungeln och fick se det här på nära håll. Hur var det?
Ja, det är fascinerande. Det är helt otroligt. Däremot när man går i täta skogar så ser man ju inte så mycket djur och så. Utan det är ju, man hör dem mer än man ser dem faktiskt. En liten närkontakt hade jag ju med apor och orangutang och insekter av olika slag. En del alldeles för nära kontakt. Blodiglar är ju ett otyg, speciellt när det har regnat så är de framme och blodsuger en lite grann. Så att sen finns det ju myggor och malaria-myggor och lite ormar och så. Jag hade tur och fick inte se så jättemycket ormar, men det finns ju jättestora ormar. Jag hade en närkontakt med ett vildsvin också, skäggsvinet som kom springande mot när jag gick i skogen. Den såg mig och vek undan som tur var. Annars skulle det inte bli så roligt.
Nu har vi har kunnat börja läsa texter ifrån och reportage som du har skrivit ifrån Saba när du var på Malaysiska Borneo i höstas. Vad mer finns det som vi kommer kunna följa dig i skogsland framöver därifrån?
Det kommer ett till reportage och det andra är lite mer natur. Jag har varit till Malaysia Sin som är ett helt fantastiskt område med en verklig urskog då. I regnskog. Det är ett område som inte kan ha besökt av människor för det är så krångligt att ta sig dit. Det ser ut nästan som en krater. Det är inte det, men markförhållandena har gjort att det har blivit som en hög kant som man måste ta sig upp och in i för att kunna komma in i det området. Och det har gjort att det var väldigt få människor som har tagit sig in där. Och jag fick möjlighet att gå in där och fotografera och gå runt. Och det kommer jag att berätta om i ett kommande skogsland. Kanske snart.
Sa Rolf Segerstedt. Han intervjuades av Camilla Olsson.
Nu är det dags för veckans bonde. Och hon är köttdjursuppfödare och vi hittar henne på Gotland.
Hej, det här är Maud Norman, Amos Gård. Och vad händer hos dig just nu? Jag sitter inomhus och håller på med lite papper. Jag håller på och kollar över här. Vi har ju fått stor order att vi ska få leverera till Birka, Ålandsbåten. Det betyder mycket. Det är jätteroligt. För vi får ju komma ut med vår produkt. Plus att de satsar på bra produkter tycker jag. De har ju gått ut för att de ska ha stationsgäst mat. Och då är det roligt att de har tagit just mat från Gotland. Och att vi var en av de gårdar då som får leverera. Så det är roligt.
Och vad ska du göra mer idag?
Jag ska boffa lite. Och sen ska jag gå igenom lite med slaktleverans och planering av djur och sånt.
Ja, hur är det med djuren?
Ja, den växer och mår bra. Det är det. Vi har dem ju under tak nu allihopa. Men det var ju veget. Så jag sitter mest och kollar över att det räcker till att vi lägger upp sådana här lite slaktplanering. För vi levande lagrar ju våra djur och sen säljer vi ju mycket kött direkt till butika. Så då gäller det att det finns kött också. Eller att det finns djur att slakta och i rätt tid. Att vi inte slaktar för många ibland och för lite ibland. Så det är sånt där jag planerar.
Vilken planering. Ja. Vad önskar du dig mest just nu?
Ja, att allting fungerar. Att djur mår bra, det är det viktiga. Det är så roligt tycker jag. När just nu är det långt, det är ingen som är sjuk och så. Det är viktigt för vi har ju nästan 700 djur och blir det så där som på höst när vi köper in mycket kalvar, då kan det bli risk för sån här virussjukdom eller lunginflammation bland när de är små och har flyttats och så. Även om vi köper in när de är från 6 månader så är det svårt och vi försöker förebygga. Men just nu är det hemskt bra faktiskt med hälsan och så.
Sa Maud Norman, köttdjursuppfödare på Amunds gård i Romankloster på Gotland. Reporter Anna Nilsson.
Lantbrukspodden är slut för den här gången, men lever såklart vidare i våra andra kanaler. Om du vill se hur våra intervjupersoner ser ut och andra bilder bakom inspelningskulisserna, så kolla in vårt Instagramkonto. Sök på Land Lantbruk så hittar du oss där. Och vi finns även på Facebook och på Twitter där vi heter Land Lantbruk.
Fler nyheter finns på vår webb. Den nya adressen dit är landlantbruk.se. Och i våra tidningar Land Lantbruk och Skogsland hittar du också fler nyheter. På vår webb landlantbruk.se finns också alla avsnitt av Lantbrukspodden samlade under fliken podcast.
Nästa avsnitt av Lantbrukspodden kommer igen den 13 februari. Då hörs vi igen.
Det här avsnittet av Lantbrukspodden sponsrades av Nordfarm Maskin. Maskiner för hö, snö och skog.